VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Du har kanskje fått med deg saken om Linnea. VG har gravd I hva som skjedde med henne, og hvordan det kunne gå så gærlig. Historien hennes forteller vi her I Krimpodden til deg som abonnerer på Podmy eller hører via VG+. Første episode slapp vi nå på mandag, og så det da en episode I uka. Test Podmy nå. De to første ukene gratis, og da ser du jo hva slags tilbud Podmy har. Det jo alle våre Krimpodden-serier, men også veldig mye andre podcaster som veldig gode. Gå til podmy.com og start der. De siste årene har nærmere 30 personer blitt drept I en gjengkrig I Göteborg. Og nå måten gjengene har rekruttert unge folk på kommet hit til Norge. For å skjønne mer har krimkommentator Øystein Milli og jeg, Tor Erling Tømtrud, tatt turen til Sverige. Dette Krimpodden I VG.
Hei. Hvor skal jeg sitte? Øystein? Ja, men jeg kan sitte siden av Øystein. Ja, det går hyggelig det da.
Good afternoon. Good morning, sorry. Good morning. Is the V-train to Gothenburg?
Sånn, fremme I Göteborg. Da skal vi finne frem her. Se, her har vi vært før, vet du. Her jo Liseberg og Nya Ullevi og mye morsomt, men nå skal vi gjøre noe helt annet. Ja, da kom vi oss til Göteborg, da. Øystein, og ta trikken og greier ut til litt utenfor sentrum, og nå skal vi faktisk da til politiet.
Det skal vi. Høre litt om hvordan de jobber og hva som problemstillingene her.
Vi jo på en studietur vi nå da, fordi det krimgruppa I VG som har tatt turen til Göteborg for å snakke med politiet, hvordan de jobber med det som vi kaller svenske tilstander I Norge da, hvordan det her I Sverige. Skal vi da gå over her?
Da går vi på rødt og greier.
Ja, ja.
Det ikke bra.
Så da det polisen her vel? Så det blir interessant å høre da.
Ja, vi har jo fått dette nå for fullt I høst, så det jo veldig, veldig aktuelt og relevant for oss. Og blir litt, enda litt mer informert om hva som problemstillingene, hva som trusselbildet, hva som situasjonen, rett og slett.
Ja, ok.
Hei,
Daniel.
Hei,
hei.
Velkommen.
Hei, hei. Hei.
Inga foton her inne.
Vi møter Daniel Norlander. Han sjefen I dette politihuset. Det en ganske anonym politistasjon, og den ikke helt ny, noe de helt ærlige på selv også, men den funker. Vi gjør en avtale om at jeg kan ta en prat med Daniel og nestlederen hans, Caroline Johansson, etterpå. Så her må jeg skru av opptakeren. Men jeg kan røpe at vi får se ting som tyder på at de har god kontroll på hvem som gjengkriminelle I Göteborg, og de anslår at det rundt 450 personer det snakk om. I Göteborg den store konflikten mellom gjengene I området som kalles Biskopsgården. Der det nettverket I Norra og I Södra som har hatt en årelang blodig krig hvor nærmere 30 personer har blitt drept. Og politiet her har jobbet I mange år med det som vi nå ser I Norge. Konflikter, angrep og rekruttering av svært unge gutter og jenter I det som kalles crime as a service, hvor altså unge folk tar på seg kriminelle oppdrag mot penger. Men får de egentlig de penger? Etter omvisningen på politistasjonen og en innføring I hvordan de jobber opp mot de gjengkriminelle, går Daniel, Caroline og jeg inn på kontoret til sjefen, og jeg får skru på opptakeren igjen.
Går det
greit?
Ja,
det blir bra.
Ja. Kan dere da først si hvem dere hva dere heter og hva dere jobber som?
Daniel Norlander, jeg lokalpolisområdeschef på Hisingen I Göteborg.
Och Caroline Johansson, tillförordnad biträdande lokalpolisområdeschef på Hisingen I Göteborg.
Och dere har ett område här som heter Hisingen, som består av hur många som bor här?
130 000 ungefär.
Och det har fortalt att det var en del gängkriminella här. Hur många?
Vi är 453 gängkriminella som vi har kartlagt. Sen kan det finnas någon ytterligare också, men vi, någonstans i runda slängar där är vi på Isingen.
Hur kartlägger du det?
Det gör vi med framförallt med poliser i yttre tjänst. När de är aktiva, stoppar fordon, noterar gängkriminella på torget och vilka de umgås med. Men vi gör det också tillsammans med våra samverkansaktörer, alltså skolan, socialtjänsten, när de får upp ögonen på någon kille eller tjej som de tror är gängkriminell.
Och vi känner ju detta i Norge för det är en norsk man som blev pågrepet efter ett drap här i Göteborg som då har knytning till den här biskopsgården-konflikten. Fortell om den konflikten.
Det är en konflikt som har funnits under lång tid, sedan 2012. Det är en väldigt allvarlig konflikt. Den har skördat 27 stycken mord. 27 unga, främst killar, har fått sätta livet till i konflikten. Och det har varit ännu fler, väldigt, väldigt många våldsdåd i den konflikten. Den är inte längre centrerad bara till Biskopsgården och Hisingen, utan har fått en nationell och till viss del internationell liksom prägel kring den här konflikten. Den sprider sig och en del av de våldsdåden som vi ser på andra ställen i Sverige har också liksom kopplingar. Så det är för enkelt att säga att den är koncentrerad bara till Biskopsgården nu längre.
Så är det en nordre och söndre del som då krigar mot varandra?
Ja, det är den enkla förklaringen så att säga, att det är det. Och så var det från början. Men nu ser vi att den också har förgreningar till andra och kopplingar till andra gäng runt om i Sverige också.
Hur jobbar ni då med dessa gängkriminella?
Vi jobbar från olika håll. Det viktigaste är som vi är 250 poliser ungefär på Hisingen och ännu fler i Göteborg. Och det vi försöker göra är att de ska känna sig jagade. Vi vill jaga dem på kvällar och nätter när de är ute och försöker bedriva sin verksamhet. Och då stoppar vi dem på torget och vi stoppar dem i bilarna. Vi rapporterar in vad vi ser och hör, så att även om de blir stoppade någon annanstans i hela landet så vet man om att de här är gängkriminella. Och då blir det extra åtgärder liksom att försöka hitta ingångar till brottslighet som vi kan jobba vidare med. Men sen är det en annan del också, det är också det förebyggande arbetet för att se till att inte fler kommer in i verksamheten som är ännu viktigare egentligen än det att lagföra de som redan är inne i det.
Och så har ju vi då sett i Norge flera händelser hvor unge gutter har blivit rekryterat. Kan du fortälla om hur den rekryteringen föregår här?
Förr så var den ju mer öppen och tydlig ute på torgen. Vi såg att det var mycket äldre som hängde och rekryterade. Ja, men genom att liksom bygga upp de här yngre förmågorna, att man blir sedd, hörd och bekräftad. Man får små uppdrag. Till en början inte alls inom det kriminella spåret, men ju mer och mer de fick den här kontakten, ju mer byggde de också upp sina case och involverade den unge i den, liksom, den dagliga liksom, driften av deras narkotikahantering. Så det var så vi såg det från början, och nu kan vi ju se en stor förändring när det gäller de kriminella, att de mer har gått över mot den digitala arenan. Alltså dels, ja, men det finns tv-spel där de rekryterar de unga, de tar kontakt och söker kontakt där. Det finns flertalet appar där de också använder sig för att få kontakt med ungdomar och erbjuder pengar och ett bättre liv i form av lyxvaror och märkeskläder och faktiskt bli någon ja, men lite den här strävan efter att bli en kändis på någonting, på ett sätt att få en mening, att bli liksom sedd, hörd och bekräftad och värdefull i något typ av sammanhang liksom. Det är någonting som vi ser att det har skiftat ganska ordentligt, och då rekryterar man numera över hela Sverige och inte bara det lokala, utan nu behöver du inte ha någon liksom förankring, utan de fiskar stort kan man säga över hela Sverige.
Fortell om den kedjan då, från att någon ger ett uppdrag till att uppdraget blir utfört.
Ja, men man kan säga att det som vi har sett är ju att de söker kontakt via antingen sociala medier eller appar eller spel. Börjar få kontakt med den unge, kanske peppar upp den, berömmer den för hur duktig den är på spelet och så vidare. Och så växer ett intresse. Till slut så erbjuds någon typ av uppdrag mot pengar. Och vad man kan, om man tror att den här personen kommer göra det så himla bra och verkar verkligen vara grym på detta och vi tror på dig och har det här och det här att erbjuda. Och sedan då så hoppar man över till en chatt och kommer överens om vad det är som ska utföras och vad man ska få för pengar. Och sen så för att få någon typ av bekräftelse att det här inte är polisen eller att det är en ung person, så ber de dig skicka ett foto tillsammans med ditt pass eller ditt ID-kort in i chatten. Och då vet de helt plötsligt att de har en riktig person. Vem den här personen är. De kollar alltså på de öppna kanalerna kring adresser, föräldrar, vad familjen äger för bilar, var de bor och så vidare. Skulle du då välja att hoppa av det här uppdraget, då har de redan det i sitt näste. Utan då finns det liksom ingen utväg. Utan hoppar du av nu, vi vet att du bor på den här adressen, vi vet att du har flera syskon, då kommer vi ge oss på din familj. Vilket gör att de här unga inte kan backa undan helt enkelt. Utan de hamnar i en knivig situation som gör att de behöver göra de här uppdragen i alla fall. Liksom.
Vad sker då vidare? Att de blir fångat i den här chatten och så tar de uppdraget. Vad sker då?
Ja, men och sen när de har blivit taget där så kan det ju fortfarande vara att man säger som ung då att man ska genomföra det. Men om man inte genomför det, ja, men då vet de fortfarande vem du är som inte har gjort det här uppdraget som vi har kommit, alltså att du har inte fullföljt dealen så att säga. Då finns det ju repressalier kring det. Och sen så ofta så är det ju unga som rekryteras via nätet digitalt som inte har lokal kännedom längre, utan du kan sitta i ett hus i Borlänge och bli rekryterad för någonting du ska utföra i en stad där du aldrig har befunnit dig, vilket gör att du blir väldigt utsatt. Du åker till en adress, du har med dig kanske ett vapen och sen så blir du lovad att hjälp finns. Åk till den här adressen efter så ska vi hjälpa dig att fly, men den adressen kanske inte finns. Det står ingen bil runt hörnet som de har lovat dig, vilket gör att polisen har haft stor framgång i att gripa de här gärningsmännen, för de känner inte till det geografiska. Så du blir liksom, du åker fast för det du har gjort och gängen behöver aldrig betala några pengar till dig heller.
Är det en plan för gängen att den uppdragsgivaren ska bli tatt så att du slipper att betala?
100%.
Ja. Absolut.
Hur ser du det?
Det är så systematiskt liksom utstuderat och ja, men polisen är ju här, jag kan inte göra det. Jo, gör det, vi hämtar dig sen efter, springer runt hörnet och så står det en taxi där och väntar, och det stod ingen taxi där och väntar, så att det och den typen av agerande ser vi ganska ofta, att det är så utstuderat ifrån gänget att de helst ska lyckas med själva uppdraget men sen misslyckas i att försvinna därifrån.
Var får de vapen fra?
Många vapen kommer ju till Sverige från Balkan. Är det ifrån, alltså före detta krigszoner och sådär, är ju det vanliga att både vapen och sprängämnen och handgranater kommer ifrån.
Fortell om dessa handgranaterna då.
Livsfarliga. Fullständigt livsfarliga. Det är inte säkert att de fungerar. De hamnar i händerna på en 12- eller 13-åring som absolut inte ens har någon aning om hur de ska hanteras. Och det är väldigt, väldigt få av de här som har någon form av militär utbildning. Den är 0,1% ungefär. Så att det är fullständigt livsfarligt att sätta både handgranaterna men också vapen i så unga händer.
När vi nu, ja, ni har ju stor eller lång erfarenhet med detta i Sverige, här i Göteborg också. Vad vill ni si till det norska politiet? Hur ska de angripa detta nu?
Jag tror den norska polisen har ju säkerligen också haft erfarenhet och ärenden kopplat till det här och de kontakterna som vi har haft. Vi hade den norska polisen här på besök för något år sedan och träffade våra områdespoliser och fick uppfattningen att där är också en professionell organisation som har möjlighet att hantera detta, och jag vet att vi har också att vi har kontakt, mycket kontakter med norska polisen, så att det är ju viktigt för oss ifrån den svenska polisen att föra över våra våra erfarenheter såklart och bidra med stöd naturligtvis. Men det viktiga är ju att ha koll. Det viktiga är att ha koll på de gängkriminella, veta vilka de är. Både visuellt ute på gatan, men framförallt också det som du beskriver, Carolina, så att ha koll på nätet och följa chattarna, försöka hitta uppdragen innan uppdragen löses så att säga, och fånga in dem innan.
Mm. Vad med barnen, ungdomarna och föräldrarna?
Ja, men dels så tror jag att det är, den stora vinsten har väl att sprida kunskapen, alltså hur rekryteringen går till. Det var som Daniel sa förut här, att ge ett barn en telefon är att ge den hela världen, men du ger också hela världen tillgång till ditt barn. Att vara ihärdig och vara nyfiken som förälder och vara engagerad i det som händer på telefonerna, i spel och så vidare. Jag tror att många föräldrar som inte lever i den vardagen som vi hanterar är väldigt blåögda, och vilket man såklart förstår. Det har gått snabbt i våran utveckling och vi har fått lära oss liksom, men vi behöver också dela den informationen och kunskapen vidare till alla de som både är föräldrar men också arbetar med barn och unga, oavsett om det är på fritid eller om det är i skolan. Mm. Så är det jätteviktigt att vi sprider hur den här rekryteringen numera går till. Det tror jag är jätteviktigt. Och sen det brottsförebyggande arbetet, det är ju A och O liksom. Att slippa hantera de här brotten och att lägga tiden innan de sker, det är ju den största vinsten vi kan göra. Och där behöver, polisen kommer inte lösa det här själva, oavsett om man är norsk eller svensk polis, utan man måste, hela samhället behöver kliva in och man måste bidra från de olika organisationerna och förvaltningarna som finns för att komma åt problemet och tidigt. Ja, men som i Sverige har vi ju SOL 19, alltså oro för barn som har skrivit socialtjänsten. Där kan det inte vara att den stora massan kommer från polisen, utan alla de som har sett de här ungdomarna innan vi ser dem. Redan där ska det skrivas så att vi får tidigt koll på dem. För att det finns ju historiskt sett, så kan man ju säga att även redan från förskoleåldern så kan man se tendenser åt vissa individer där vi tror att det kan gå illa. Där måste vi på riktigt som samhälle ta det på största allvar, även när man bara känner oro utan att ha något konkret. Göra det för liksom barnets bästa.
Ser du mycket på detta med Roblox?
Ja, men det är ju en del, men det finns ju fler spel som de är involverade i liksom. Mm. Men ja, jag tror att det gäller att vara påkopplad som förälder. Man tänker att de sitter och spelar spel och de umgås med sina kompisar. Mm. Men det är inte bara kompisarna som har tillgång till de barnen som sitter och spelar liksom. Och då börjar det kanske att de är pålästa och de börjar liksom integrera med de här barnen kring spelet och vad som händer och bygger upp dem där. Och sen, men vet du, jag ser något annat i dig och jag har någonting att erbjuda dig. Har du signal typ? Och så går man vidare liksom. Så att ja, det blir någon typ av person som du aldrig har träffat som du ändå ser upp till, som ser dig. Och det behöver inte vara att den här ungdomen har det dåligt innan, verkligen inte. Det kommer liksom barn från alla olika samhällsklasser och olika möjligheter och olika förutsättningar. Så att det är inte någon typ av person, utan de som fastnar för det här att bli sedd, hörd och bekräftad och bli liksom upphåsad att bli någon. Det är där vi ser oftast att de får ett uppdrag, får ett ansvar liksom.
Men kan man vara trygg för att ens eget barn inte blir försökt rekryterat?
Nej, egentligen inte. Du behöver vara engagerad, du behöver förstå hur det numera går till. Du behöver informera även barnen hur det går till, och vi behöver också berätta att men många av de här ungdomarna tror ju fortfarande att de här pengarna kommer komma till dig. Kommer inte komma några pengar för att du tar på dig ett uppdrag, utan du är förlorare oavsett. Liksom, oavsett väg det här går, hamnar du i klustret på det så kommer du liksom, du kommer inte liksom få det här utlovade, utan du kommer utgöra ett uppdrag och sen så kommer du antagligen åka fast.
Ja. Ja, men det man skulle vilja ha gjort, som jag hade velat att vi hade gjort snabbare, det hade varit att se den här nationella kontexten lite fortare än vad vi levde länge kvar i att det var en lokal konflikt, men nu att vi var snabbare på det, att se det nationella. Men sen också att ännu snabbare på att just att se föräldrar, skolpersonal, fritidsledare. Att vi delar information. Alltså, tänker bort tänker bort sekretessen när vi kan det, och också tänker bort det här att jag som fritidsledare eller jag som enskild lärare ska rädda ungdomen. Och jag delar inte information till andra, utan jag måste förstå att jag behöver dela den till både polisen och till socialtjänsten för att vi ska... Så att vi hade varit snabbare med att informera på skolor och göra lärare liksom, så att de förstår hur det går till. Där är vi nu. Men det hade varit bra om vi hade gjort det tidigare.
Mm. och så jobbar du, dere jakter ju på cheferna, ledarna i gängene.
Ja.
Ja. Och på fredag så blev en av ledarna arresterad i Wien i Österrike.
Ja.
Fortell om det.
Nej, men det är ju en stor framgång, och det är en stor framgång för svensk polis, europeisk polis och det europeiska samarbetet. Och det visar ju just på vikten av att det här är inte någon lokal konflikt som lokalpolisområdet på Hisingen kan jobba med, utan det här är en gängkriget och gängkonflikterna i Sverige behöver vi jobba tillsammans, och det är så många enheter och individer som har varit inblandade i den framgången att gängledaren greps här i fredags.
Fortell om han.
Nej, men han har ju gjort en karriär inom gängkriminaliteten. Han har börjat med små brott, och sen har det blivit större och större, och han är en grovt kriminell, och han ska sitta bakom lås och bom, och det kommer han förhoppningsvis göra.
Ja, men då tackar jag för intervjun.
Ja.
Ja. Fint det.
Gött.
Ska bli följt ut.
Nej. Tack så mycket.
Lige måte.
Ja, ha det gott.
Ha det gott.
Hej.
Okej, okay, fint. Tack för praten.
Ja, tack själv. Hör av dig om det något bara.
Det ska jag göra.
Trevligt träffas.
Lige måte.
Ja,
ha det gott. Hej. Da har vi kommet ut i Göteborgs gater her igjen. Jeg ble jo igjen for å snakke med disse portifolka, og altså det som gjør kanskje størst inntrykk er hvordan disse barna blir rekruttert, altså via gaming og sosiale medier.
Ja, og så blir de fanget i et nett. Altså det hvis du først har liksom sagt ja til å gjøre en liten bagatellmessig tjeneste eller hva det måtte være, og kanskje må du være så dum at du gir fra deg identiteten din, altså hvem du er, da har de taket på deg. Og enda verre hvis du får beskjed om å, kanskje du begynner med å, ja, se her har du en 50-lapp for å kjøpe deg en drikke, gjør det, og så skal du neste gang kanskje frakte en pose da, med noe hvitt i for eksempel, og hvis du da blir tatt, så står du gjeld. Og da jo den onde sirkelen i gang, for da står du ansvarlig som 12-13-åring, 14-åring, for å betale det. Og hvordan skal du gjøre det? Kanskje tør du ikke si noe til foreldrene, du kanskje har dummet deg ut og tenker at dette var, kan ikke de få vite, og så må du kanskje ja, gjøre noe enda verre da, for eksempel kaste en granat.
Ja, og det at de da har tak, nå er det litt sånn lyd her, fordi vi kjører over veien. De har jo da taket på deg, og så vet jo hvem familien er, det kommer trusler, og du er inne i denne ja, miljøet da, og så sier de nå at det er ikke bare de barna som har det ille fra før, eller som er innom barnevernet eller disse andre tjenestene, det kan være hvem som helst også.
Det kan det, og så bare for å legge til det, så kan det også komme angrep mot folk som er i familien din, altså ganske eller omgangskretsen din, ganske perifert, så sånn at det er så utspekulert, og det er så grenseløst og så invaderende det de gjør, at det er systematisk og velorganisert og gjennomtenkt. Og ja, det gjør jo situasjonen enda verre da, at det er barn fra alle samfunnslag. Så det er ikke, det er alle områder fra Göteborg, ikke bare sånn at det er visse belastet områder, det er ikke sånn at det er to lærere for eksempel som er foreldre, at de er sikre på at barna, vi har liksom orden, og vi er lærere og vi jobber i skolen og vi har oversikt over hva som skjer, så vi er trygge. Sånn er det ikke, sier jo politiet. Så dette er jo urovekkende, dette her. Det var jo ikke særlig oppløftende på noe vis det vi fikk høre.
Hva tror du, er det liksom noen sånne strakstiltak man kan gjøre, for eksempel det å ikke gi telefoner til barn, kutte sosiale medier, ja, ikke game på de spillene som det er chat og så videre da?
Klart, sånne tiltak kan hjelpe, og så hørte vi også det å ta toppene. Det har de gjort her i Sverige nå. Det ble tatt en topp på fredag. Nå vi på en mandag. Og det var veldig viktig. Det å på en måte kvele dette her fra toppen, samtidig som du må kvele det fra bunn. Altså du må stoppe tilførselen. Og da handler det om skole, sosial vesen, som det vel heter her i Sverige.
Ja, jeg synes at vi har fått en grei innføring i hvordan det er her i Göteborg i hvert fall. De snakket jo om sine problemer kontra Stockholm, som da kanskje var enda større. Men de snakket jo om da, at det har vært nesten 30 drap da, i forbindelse med gjengemiljøet her på bare noen få år.
Ja, og det er jo ingen grunn til at vi skal være naive i Norge og tenke at dette skjer i Göteborg. Nå står vi, ja, hva er det, 25-30 mil fra Oslo. Vi har hatt en høst hvor noe av det vi som har satt mest preg på høsten vår i forhold til jobbing har jo vært relatert til dette. Altså granater, skyting mot restauranter, mot bolighus og en bortføring også. Så det klart at dette er jo, dessverre så er jo grunn til å tro at vi kommer til å måtte jobbe mye mer med dette her. Og det er noe av grunnen til at vi er her i Göteborg for å bli mer opplest og for å kunne formidle bedre og mer opplyst om problemstillingen vi står for.
Ja, det er greit å komme seg ut, og Göteborg er jo en fin by. Jeg har stort sett kun vært her ja, på Liseberg og konserter på Nya Ullevi.
Ja, da har jeg vært her mange ganger, og jeg kan vel ikke huske at jeg har vært der i embeds medfør, bortsett fra på noen seminar og sånn, men så det var, og er lærerikt og ja, få den kunnskapen.
Ja, da tar vi og hukker opp med de andre for å spise litt middag.
Øystein Millie er krimkommentator i VG. Jeg heter Tor Erling Tømt Rud og er programleder i Krimpodden og journalist i VG. I Krimpodden jobber også Anne-Sofie Mengon Åskar og Kristina Kvist. Produsent er Vilde Våren. Og vil du få tak i oss, så er vi på Facebook, vi er på Instagram, vi er på TikTok og kan nå oss på mail krimpodden@vg.no.
Hør alle VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.